Nu tänkte jag hoppa in i Samuelsboken. Är det någon som har saknat mina predikningar utifrån Samuelsboken? Nej, det var ingen. Det är så att jag har ju predikat utifrån Samuelsboken nu. Ganska ett antal predikningar, jag kommer inte ihåg hur många. Men går igenom den bit för bit och nu har vi kommit till kapitel 11. Det var ett tag sedan, så en liten kort resumé kanske man kan säga att profeten Samuel reses upp som en profet för landet. Och Israel har ingen kung, utan Gud är deras kung. Men när de ser de andra folken runt omkring som har en fin, ståtlig, häftig kung, då vill de också ha en kung. De alltså smittas av världslighet skulle man kunna säga. Att man tittar på världen runt omkring och känner att de vill vara som världen. Och Gud går mot sin vilja nästan med på det. Och då får de Saul. Och Saul har ju gått till historien som en dålig kung, eller hur? När man tänker på Israels bra kungar, då tänker man inte på Saul. Vem tänker man på? David såklart. Visst är det så? Man har en ganska dålig bild av Saul. Men grejen är att förra predikan, då vart han kung. Han vart smord och han vart offentliggjord och allt det här. Så att han är kung. Men han har ännu inte kommit in i sin tjänst. Och ännu så länge så har han faktiskt inte gjort bort sig. Han är ganska bra än så länge. Han har ju för sig inte gjort något än. Men det som vi kommer titta på idag i dagens text. Han är en bra kung än så länge. Så se inte den här negativa bilden av Saul framför dig just nu. Utan nu tittar vi på Saul här och bedömer honom som ett oskrivet blad. Så vi hoppar direkt in i texten. Första Samuelsboken kapitel 11. Ammoniten Nahas drog upp och belägrade Jabesh i Gilead. Då sa alla män i Jabesh till Nahas: slut förbund med oss så ska vi tjäna dig. Ammoniten Nahas svarade dem: på det villkoret ska jag sluta förbund med er. Att jag får sticka ut högra ögat på er alla och därmed dra skam över hela Israel. De äldste i Jabesh sa till honom: ge oss 7 dagars frist så att vi kan skicka sändebud över hela Israels land. Om då ingen vill hjälpa oss, ger vi oss åt dig. Sändebuden kom till Sauls Gibea och berättade detta för folket. Då brast allt folket ut i gråt. Hur skulle du känna dig om du en morgon vaknar upp och inser att Timrå är belägrat av ryssen? Hela Timrå är omringat av fiender. Hur skulle du känna dig om du inser faktum, det är kört liksom, när du vaknar imorgon? Det är vad som de här människorna i befolkningen i Jabesh vaknar upp till en morgon. De är belägrade. Det finns ingen flyktväg. Det är kört. Vi kan inte försvara oss mot det här. Det är bara en fråga om på vilket sätt vi ska ge upp. Nahas. Vem är den här personen? Det är så här, ni vet, Israel är avlångt. Och till mot kusten, väster, där har de bråk med filisterna. På andra sidan, alltså vid Jordanfloden, där passar ammoniterna på. Det är ett slags släktfolk till Israel. De är också Abrahams ättlingar. De passar på den sidan. Liksom. Och Nahas är en mycket intressant person. Vet ni vad hans namn betyder? På hebreiska. Det är hebreiska. Vad betyder det på svenska? Är det någon som vet, förutom Tommy, som jag snackade med här om dagen? Någon som kan gissa sig till vad det betyder? Det betyder orm. Och här tycker jag det börjar bli så intressant. För att det här är en berättelse om ett krig. Och man kanske bara bläddrar förbi. Ja, ja, ett krig. Ett av alla många krig i Israel. Det i Bibeln liksom. Men det är något väldigt spännande med den här berättelsen. Därför att det här namnet Nahas symboliserar någonting som vi kan lära oss någonting av. Nahas betyder orm. Och vem är ormen egentligen i Bibeln? Det är ju djävulen. Eller hur? Så den här berättelsen, det här kapitlet, blir som en slags ett exempel för oss som vi kan lära oss av hur djävulen belägrar oss. Hur han attackerar oss och hur vi kan bemöta djävulen. Så det här är inte bara ännu en text som man bara bläddrar förbi ytterligare ett krig, liksom, utan det här är intressant. Här kan vi lära oss någonting om våran fiende. Och så är det ju med Gamla testamentet. De fysiska, konkreta krig som Israel fick gå igenom blir som en... Det förklarar för oss vårt andliga krig som vi idag får gå igenom. Så tänk på det när du läser mycket Gamla testamentet, att ofta så tjänar det som ett slags exempel för de situationer vi hamnar i, fast på ett, kanske på ett andligt plan. Paulus skriver ju till exempel i Efesierbrevet att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Vi är alltså i någon form av strid mot andar och sånt där. Det kanske man inte tänker på varje dag, liksom. Men ibland så tror jag att man upplever samma sak som de i Jabesh gjorde. Att en dag vaknar man upp och är belägrad av problem. Är det någon som har gjort det någon gång? Världen rasar samman och det är bara kaos, liksom. Man är drabbad av olika saker som man inte kan rå för och det är bara ett stort elände. Då kan det mycket väl vara djävulen som har attackerat dig och belägrat dig. Nu ska vi se här hur de gjorde då. De säger till Nahas: slut fred med oss, slut förbund med oss. Så vi går med på att vi ger upp, helt enkelt. Om du ger oss ett bra avtal här så ger vi oss. Slipper vi strid. Och de tänker förmodligen att ja, men Nahas, han kanske kan gå med på att vi betalar skatt till honom, eller vi ger upp all våra rikedomar vi har i staden till han, så blir han våran nya ledare. Det är väl okej, vi kan gå med på det så länge vi får överleva. Men de hade nog inte förväntat sig det han svarar. Vi vill sticka ut högre ögat på alla. Varför säger han så? Det är så här att när, om han nu lyckas med detta, då leder det till att alla israeliterna kan inte längre kriga. Har du provat att skjuta pilbågen någon gång med ett öga, liksom? När du ska blunda så ser du ingenting. Liksom. Det går ju inte. Du har ingen avståndsbedömning. Och samma sak om du ska kriga med ett svärd, liksom. Du kan ju inte heller slåss med, om du bara har ett öga. Man kan inte längre slåss. Så lyckas han med det här, då har han gjort så att de är odugliga till att så småningom göra uppror. Och inte nog med det. Han gör också så att han drar skam över dem. Det kanske inte är någon jättestor grej för oss i Sverige, liksom. Ja, skämma ut sig, det gör man ju varje dag, liksom, på jobbet. Men att dra skam över någon, en människa, för en hel livstid, det är ingen liten sak. Och framförallt inte i den här kulturen i Mellanöstern. Och här vill jag nu stanna upp och hoppa in i vår tid. Vad har detta för effekter på våran strid? Jo, djävulen vill att när han belägrar dig med problem, när han attackerar dig med besvär och elände efter elände. Jag definierar inte vad för slags elände, för det är olika för olika personer. Men när han gör det, då vill han att du ska ge upp. Du ska gå med på en lätt fred. Sök inte din hjälp hos din herre, utan ge upp. Det är vad han vill. Då förhoppningsvis lägger sig problemen, tänker du. Då får du lugn och ro. Problemet är att om du går med på det kravet, då kommer du skämmas. Du kommer ha gett upp. Du kommer känna att, som man ofta gör när man faller för en frestelse till exempel, att man går upp, man orkar inte stå emot. Har du någon gång provat att sätta dig ner och be direkt efter att du har fallit för en frestelse? Det gör man inte. Man mår så att man skäms. Man har dragit skam över sig själv och man vet om det. Inte en chans att man sätter sig och ber just efter det. Man kanske till och med, om det är en offentlig sak man har gjort, man kanske till och med drar sig för att gå till kyrkan. Då har djävulen vunnit. När du känner dig skamsen för att du har gjort fel och gett upp inför djävulen. Hur ska man bemöta det då? Jo, det enda sättet är egentligen, om man nu har gett upp, att man faktiskt omvänder sig. Att man kastar sig inför Herren och säger förlåt. Jag har gjort fel. Men det kan ju också vara så här att om, alltså det här med att sticka ut ögat, det djävulen vill göra, inte, han bryr sig inte så jättemycket om dina riktiga ögon. Det han bryr sig om, det är att förstöra din andliga syn. Så att du inte längre ser det som andligt. Du inte längre bryr dig om det, eller ens, du kanske inte överhuvudtaget längre är kapabel till att ingå i någon slags andlig strid överhuvudtaget. Du kanske inte ens tänker på att det är en andlig strid. Så långt gånget är det liksom. Det kan vara så. Jag tror att djävulen vill ta oss, dig och mig, dit. Att vi inte längre krigar längre. Liksom. Vi ber inte. Vi kämpar inte emot. Vi har gett upp. Det här med synd, det var länge sedan jag tänkte på att det finns något som är syndigt. Liksom. När brydde jag mig om det? Nej, det var länge sedan. Det kan jag inte ens komma på. Finns det överhuvudtaget någon synd som jag brottas med? Nej, jag kan inte tänka mig. Då har du nog tappat lite av din andliga syn. Om du inte ens brottas med såna här frågor. Om det inte är en kamp över ditt liv. Det Nahas ville göra med israeliterna, det är att få göra dem odugliga till att strida. Jag tror att djävulen vill göra samma sak med oss. Han vill göra oss till odugliga kristna. Så att man nöjer sig med att jag kallar mig själv för kristen, men det är inte så mycket mer. Jag tror att han vill ha dig och mig dit. Men vi ska inte ge upp utan en fight, eller hur? Aldrig i livet. Man kan tänka så här också, att när de den här morgonen vaknade upp och var belägrade, det var något positivt. Om jag får vända lite på steken. Det var faktiskt en positiv sak att vara omringad av problem. Därför att då finns det möjlighet för Gud att göra mirakler. Om du och jag lever ett problemfritt liv, då får vi aldrig se Guds mirakler. Då får vi aldrig vara med om att bli räddade av Jesus. Har ni någon gång varit med om det? Att bli räddad av Jesus, att bli frälst, att du får bönesvar. Det övergår allt alltså. Det är ingenting som slår att få uppleva att Gud har gripit in i mitt liv och hjälpt mig. Han har räddat mig från någonting. Så det är inget negativt vara alltid att vara i en jobbig situation. Det kan faktiskt vara något positivt. Eftersom vi har en frälsare, en räddare i samma ord. I alla fall, befolkningen i Jabesh, de ber om en veckas tidsfrist. Låt oss få skicka ut sändebud så att vi kan be om hjälp. Och det lustiga är att Nahas går med på det. Har ni tänkt på, eller ni kanske inte har läst den här texten så ofta, men varför gör han det? Varför går han med på att israeliterna ska få fråga om hjälp? Det tror jag är en, jag tror att Nahas ville ta åt sig ära. Han ville att hela Israel ska få höra att han är den nya killen. Liksom. Det är han som bestämmer. Nu skulle ju hela Israel få höra talas om att Nahas är en farlig person som man inte bråkar med. Så han vill att de ska berätta om honom utöver hela Israel. Och berätta att Nahas är nu mannen som gäller. Det är han som bestämmer. Jag tror att djävulen är likadan. Han vill ta åt sig ära att han har lyckats oskadliggöra en församling till exempel. Han vill att folk ska få höra att de där har misslyckats. Alla ska få höra. Låt dem berätta. Det finns ändå ingen som kommer hjälpa, tänker han. Ack så fel han har. Det andra jag tänker på det är att de från Jabesh, de visste inte vart de skulle söka sin frälsare. Eller hur? De skickade ut bud över hela Israel, hela landet, frågade de efter hjälp och bad om hjälp. Varför gick de inte till Saul? Han som var deras nya kung. Varför gick de inte direkt till han som borde vara den som räddade dem? Och det här, då tänker jag på dagens Sverige. Människor som hamnar i problem och får bekymmer och som inte är kristna. När de får sina problem, vart ska de gå? De provar ju allt. De provar New Age. De provar alkohol. De provar alla möjliga saker. Men de hittar inte räddningen i det, eller hur? Men de vet ju inte vart de ska leta. Därför måste vi som är kristna ständigt berätta om att frälsningen finns hos Jesus. Även om de inte blir frälsta just då. När de får sina bekymmer och sina problem, då kommer de komma ihåg, just ja, frälsningen finns hos Jesus. Dit ska jag gå. När man får problem, det är då man måste, det är då det blir aktuellt med Jesus liksom. Så fortsätt att berätta om Jesus. Den tiden kommer när det där fröet kommer växa upp. Vet ni vad namnet Jesus betyder? Det är hebreiska, eller en grekisk variant av hans hebreiska namn som är Jehoshua eller något sånt. Vet ni vad det betyder? Gud frälsaren, eller Gud frälser. Jesus är frälsaren. Så när till slut Saul får höra om detta, då ska vi jämföra Saul med Jesus, därför han är vår kung. Så när de sökte hjälp hos Saul, så söker vi hjälp hos vår kung. Men vi hoppar in i nästa text, från vers 5. Just då kom Saul gående från åken bakom sina oxar. Och Saul frågade, vad är det med folket eftersom de gråter? De berättade för honom vad männen från Jabesh hade sagt. När Saul hörde detta föll Guds ande över honom och han blev mycket vred. Han tog ett par oxar och styckade dem och sände omkring styckena med sändebuden över hela Israels land och lät säga, den som inte drar ut efter Saul och Samuel med hans oxar ska det göras på detta sätt. Då kom förskräckelse från Herren över folket så att de drog ut som en man. Och Saul inmönstrade dem i Besek och Israels barn utgjorde då 300 000 och judamän 30 000. De sa till sändebuden som hade kommit, så ska ni säga till männen i Jabesh i Gilead. Imorgon ska ni få hjälp när solen bränner som hetast. Sändebuden kom och meddelade männen i Jabesh detta. Och de blev glada över beskedet. Då meddelade männen i Jabesh ammoniterna, imorgon ska vi ge oss åt er och ni får då göra med oss vad ni finner för gott. Dagen därefter delade Saul upp folket i tre grupper. De trängde in i lägret vid morgonväkten och nedgjorde ammoniterna ända till dess dagen blev som hetast. De som kom undan blev så kringspridda att inte två av dem kom undan tillsammans. Okej, för det första. Den nya kungen Saul, vart är han? Jo, han går där med sina oxar. Är inte det konstigt? Är han inte kung, tänker man ju. Varför går han och arbetar ute på fältet med sina oxar? Konstigt. Och för det andra, det är ingen som kommer till honom egentligen. Han får ju fråga, eller hur? Det står ju så i texten. Vad är det med folket eftersom de gråter? Han som var kungen ute på fältet och arbetade med oxar och får fråga vad det är som händer. Det är något som inte stämmer här, va? Saul är kung och ledare över folket, men folket har ännu inte accepterat honom som sin ledare. De ser inte på honom som deras kung. De har inte accepterat honom riktigt. Han är bara en ung man, tänker de. Vem är han liksom att leda oss? Nej. Och det är som att Saul finner sig där. Och det vill jag faktiskt lyfta fram som någonting väldigt positivt i Sauls, hittills i alla fall i hans liv. Han är ödmjuk. Han tänker inte roffa åt sig äran och bygga ett palats liksom. Utan han inser, okej, om folket ännu inte accepterar mig som sin ledare på riktigt, då är jag ödmjuk, jag fortsätter med mitt arbete. Och tids nog så kommer Gud att lyfta upp mig när rätt tillfälle kommer. Guds tid som man alltid ska vänta på. När den tiden kommer, då är det dags. Och det är nu. Och jag tycker det här är en viktig poäng att lära sig också idag. Att som kristen ledare, att inte upphöja sig själv, utan att vänta på Guds tid. Att inte roffa åt sig kronan, så att säga, utan okej, om folk inte accepterar ditt ledarskap, låt gå för det. Gud kommer visa så småningom på något sätt, om det är så att han vill det. Jag behöver inte roffa åt sig mig makt, utan ger folk mig förtroende så är jag glad, men annars är jag ödmjuk i det. Men nu kom tiden. Och här tycker jag Sauls reaktion. Han blev arg. Riktigt arg. Mycket vred, står det. När blev du senast så arg så att du styckade ett par oxar? Räck upp handen. Någon som har... Nej. Han blir så arg. Och det här är någonting gott. Ofta när vi ser en människa som blir riktigt, riktigt arg, så arg så att man kan slå ihjäl oxar, då tänker vi att det är någonting negativt, eller hur? Här ser vi i bibeltexten att Saul, det här är helig vrede. Det är Guds ande som fyller honom så att han blir så här arg. Och vad kan vi lära oss av det? Jo, det är inte alltid fel att bli arg. Det behöver inte alls vara något ont i det. Det är nästan konstigt att vi inte blir arga när vi ser någonting som är så emot Guds vilja. När vi ser krig i andra länder. När vi ser synden i vårt eget liv. Det är märkligt att vi inte blir argare, eller hur? När man tänker på det på det sättet. Det är Guds ande som orsakar den här vreden hos honom. Så det behöver absolut inte vara någonting negativt, utan tvärtom. Det är någonting vi ska ta till oss. Att reagera mot det som är fel och faktiskt säga nej till det liksom, med vrede. Guds ande kommer också över honom, som jag nämnde. Och det här är också någonting som vi behöver lära oss, att Gud fyller oss inte med kraft för att vi ska få en kick. Ofta är det nämligen så att man kanske är på en konferens och så går man fram för förbön. Man vill bli uppfylld av Guds ande. För att, av någon anledning. För att alla andra blir det kanske. Men här ser vi återigen att Gud kom över Saul med kraft när han behövde det för ett uppdrag. Vill du bli fylld med Guds ande, då ska du be Gud om ett uppdrag. Då kommer han fylla dig med kraft för det uppdraget. Det är så det fungerar. Och så skickar han runt köttstycken runt hela Israel. Ja, hur hade du reagerat om det kom ett sändebud hit in till kyrkan? Ja, jag har ett paket till er. Ni kan få öppna. Och så öppnar vi det och så Israel, det är varmt, det är hett. Det kanske har färdats några dagar. Det stinker värre än en surströmmingsburk. Och det är flugor och grejer. Och så säger han, den som inte följer med nu, oxar ska det gå så här. Då hade man följt med, va? Det blir väckelse i landet. Hela folket vaknar liksom. Ja, nu sluter vi upp till kungen. Det är också någonting att lära oss av, att en maffiametod visserligen, men det väckte folket. Folk reagerade på att någon sa ifrån. Nu får det vara nog. Nu sluter vi upp och tar den här kampen. Det är viktigt med sådana människor. Åtminstone när de har rätt i alla fall. Annars är de jobbiga. Men här hade Saul rätt. Och Gud var med honom. Och folket vaknade till liv. Sen bara lite kort. Så det som normala historiker skulle ha skrivit jättemycket om. Den nämner Bibeln bara lite kort liksom. Ja, och sen vann han kriget och sådär. Punkt. Så. Det är som att det här med krigen, det är inte det viktiga i den här texten. Han vann, så klart, hej då. Det viktiga är de här andliga lärdomarna. Så jag vill bara säga det, att segern var total. Ammoniterna besegrades. Jabesh räddades. Och Saul vinner folkets förtroende. Nu såg de att han var den kung som han hade kallats av Gud till att vara. Så vi hoppar in i avslutningstexten nu. Nu kommer det sista här. Från vers 12. Då sa folket till Samuel. Vilka var de som sa, skulle Saul bli kung över oss? Ta hit dessa män så att vi får döda dem. Men Saul sa, denna dag ska ingen dödas. För idag har Herren gett seger åt Israel. Samuel sa till folket, kom, låt oss gå till Gilgal och förnya kungadömet där. Då gick allt folket till Gilgal och gjorde Saul till kung där inför Herren i Gilgal. De offrade gemenskapsoffer inför Herrens ansikte. Och Saul och alla Israels män var mycket glada. Avslutningsvis. Här ser vi vilken bra kung Saul är än så länge, eller hur? Han har vunnit seger. Han var ödmjuk, men när Gud gav honom möjligheten, då tog han den. Och han gjorde det riktigt bra. Han vann segern totalt. Han kan göra precis vad han vill nu efter att han vunnit den här segern. Han har all makt nu. Men vad gör han? Jo, han ger äran till Gud och han förlåter dem som har gjort honom fel. Fantastiskt, va? Vilken bra kung. Han skulle ju också sluta upp runt. Han ger äran till Gud och han förlåter alla som har gjort honom någonting fel. Han kunde ha gjort sig av med alla sina fiender där, men det gjorde han inte. Och sen avslutas det här med att de förnyar kungadömet. Och jag tycker det är någonting väldigt fint med det. Därför att de hade inte lyssnat till deras kung. De hade inte haft förtroende för sin kung och inte brytt sig om sin kung. Här så förnyar de kungadömet och går in under han som kungens tjänare igen på nytt. Det är något väldigt fint med det när vi tänker över vårt kristna liv. Vi kan ha levt slappt, vi kan ha varit lata på ett negativt sätt, om ni förstår vad jag menar. Det är klart man får vara lat på sommaren och allt det här, men man kan ha varit slapp i sin kristna tro. Man har inte brytt sig om Jesus. Man har inte varit någon krigare för Herren. Man har inte alls brytt sig om Gud nämnvärt. Jesus har inte varit kung i ditt liv, även om du kanske har kallat dig kristen eller och så vidare. Ni förstår vad jag är ute efter här, va? Men då finns den här möjligheten att förnya kungadömet som de gör här. Att återigen gå in under Jesus som kung och bekänna, okej, okay, jag har inte levt upp till det jag förväntade mig själv. Och nu vill jag återigen bekänna att du är min kung och jag är din tjänare och jag tänker lyda dig i allt och jag tänker strida för dig, Jesus. Att återigen förnya kungadömet, om ni förstår vad jag menar. Det är något väldigt fint med det. En ny start i sitt kristna liv, helt enkelt. Det behöver man då och då. Jag kan minnas att jag har gjort det två gånger, kan man nog säga, i mitt liv. Det har varit något väldigt starkt över det. Men det är också väldigt personligt. Vi ska nu gå vidare i gudstjänsten här och vi ska fira nattvard. För mig har nattvarden alltid varit ett sånt där tillfälle då det ges möjlighet till en ny start med Herren. Så ta det tillfället i akt som vi ska strax fira nattvard. Men vi ber tillsammans över den här texten och alla de här sakerna jag har nämnt. Jesus, du är våran kung. Och du vill hjälpa oss mot alla våra bekymmer och våra problem. Och allt vi möter i form av attacker eller problem på alla andra sätt. Jesus, jag ber här att du får bli våran kung. Och om vi på något sätt har backat från det eller varit lata eller slappa i våran tro, så ber jag Jesus om att idag så förnyar vi det här kungadömet i våra liv. Du är våran kung. Vi bekänner dig, Jesus. Be att du också tar emot oss som dina tjänare. Om du på något sätt vill rusta oss upp igen och ge oss kraft och ny frimodighet, Jesus, så be att du gör det idag. Låt oss få möta våran kung idag, Jesus.